fan, nu har den här Facebook-grejen börjat med konstigt nämnda bottar som ska bli vän med en igen. Nu har Wittgenstein Marina lagt till mig. Hej alla.
Kommer inte ihåg henne från högstadiet?
Jo, ja, men det här känns som någon jag känner liksom. Det är så här, en av mina närmsta vänner. Tack för den snabba bekräftelsen. Gillar du sex? Och är du singel? Om du vill gå till mitt rum kommer din sexfantasi definitivt att vara nöjd. Jag garanterar dig. Det finns tusentals sexiga kvinnor här som behöver sex. Naturligtvis kan du tillfredsställa dem om du inte är en impotent man som tycker om sex. Och allt är gratis. Allt är gratis utan att spendera pengar. Det är jättelångt. Oh, inbjudan för dig här at climax-squared69.surge.sh.
.sh? Vad är det?
Vad fan?
Och jag frågar åt en vän.
Ja, exakt. Jag hade ju aldrig spelat in den här adressen om det inte var för komiskt syfte och inte alls för dokumenterande syfte. Ibland tänker jag på de där personerna som satt och kollade på en solnedgång för första gången och tänkt, oh, we are fucked. På samma sätt som personen som behövde förklara hur han kom fram till att mjölk kommer ut ur kossan och dessutom att man kan dricka det. Lite som ägget ur kycklingen och så många andra första saker som man undrar, hur fan hände det här egentligen? Och det är det här som vi ska dyka in i lite idag. Alltså första saker. Som första gången, till exempel, någon var på månen. Eller inte, beroende på vilken version man vill tro på det. Men också första gången någon högg av sig sin egen penis. Det finns många gånger, många saker som man gjorde för första gången. Och som alltid så har jag med mig min co-host Alex Lindström.
Tjena.
Tja.
Jag är här idag.
Trevligt som alltid. Och med oss har vi absolut ingen.
Nej.
Det känns nästan lite tomt liksom. Det är, vad heter det här? Phantom limb liksom. När man har känsel i en amputerad arm.
Jag känner inte igen den känslan, men
ja,
okay. Jag tror på dig.
Jag har inte amputerat några armar, men jag känner att det är ändå roligt att vi får spendera lite tid, bara du och jag här.
Ja, det är inte sen avsnitt 1 denna säsong som vi gjorde det.
Ja, verkligen.
Gästerna har rullat på.
Ja, jag tänker väl att bara på grund av det så kan vi ändå dyka ner lite i vad vi har gjort på senare tiden. Så hur ser ditt liv ut just nu? Vad händer för dig?
Just nu är det ju början på december. Och december är, det känns alltid stressigt, men det är inte så stressigt. Egentligen.
Nej, jag förstår vad du menar.
Så jag har väl egentligen, jag har jobbat som vanligt 9-5 Janne. Klassik. Och jag, ja, det har varit massa grejer man ska göra, man ska liksom skriva, man ska tänka inför julen, man ska göra saker som jag inte kan komma på, man ska tvätta, man ska gå till gymmet. Jag har börjat gymma.
Oh, just det. Det är fan, alltså, för de som inte förstår varför det är en stor grej, så det här är väl första gången sen du föddes kanske?
Jag har inte varit på ett gym sen 2015.
Ja. Ja, det är...
Så att det är väldigt stort för mig.
Mm.
Men det är främst för att ja, det är bra för mitt välmående. Ja, det är viktigt att träna och hålla sig från bla bla bla. Det är för att jag ska kunna dricka den mängd öl vi gör.
Ja, exakt.
Det är summan av kardemumman. Jag vill kunna dricka öl och kunna äta chips. Och utan att det ska skada min hälsa på ett sätt som det kan göra.
Ja, och det känns ju inte logiskt. Sen så för er som inte, ni ser ju inte vad som händer det här, men Alex sitter och bara spänner sina biceps, någonting helt galet. Så.
Ja, jag har en hantel i handen just nu.
En sån där som typ amerikanska kvinnor går ut på promenader med.
Gåstavar?
Ja, nej.
Sittstavar.
De har såna där, de går ut i flisoveraller ungefär liksom. Och
så ja, har alltså det är sådana som, ja, okej, jag fattar. Ja. Man powerwalkar med 2 kilos hantlar typ.
Ja, exakt. Det typiskt sånt exempel på en diss som hade funkat bättre om du hade förstått den.
Yeah.
Men
vad försiggår i ditt liv då?
Ja, nej, men jag ska ju flytta om idag så är det faktiskt exakt 2 veckor tills det händer. Och det blir ju från Solna till Solna. Så det är bara typ 5 minuter bort.
Så studieområdet förblir i Solna?
Ja, men det är ju faktiskt lite roligt för det här kommer ju, nu sitter vi ju och kallar mitt matbord för poddstudio.
Jag tänkte just på det. Det kanske är jättemånga lyssnare som inte har fattat att vi alltid sitter hemma hos dig och spelar in.
Ja, det kan ju vara så. Och i så fall så får ni the scoop nu av att vi sitter hemma hos mig.
Vi har suttit i Kaspers kök i snart 2 år.
Ja.
Nej, snart 3 år.
Snart 3 år.
Och spelat in den här podden. Och som vanligt när vi spelar in den här podden så är vi några öl in, vilket är lite vår grej.
Ja, absolut.
Vilket på tal om första grejen så vill jag poängtera att vi nästan är först i Sverige med att ha det här som en återkommande grej.
Absolut.
Att spela in i så kallat onyktert tillstånd.
Ja, men exakt. Salongsbrusat. Lite lulligt. Och jag kan förvarna alla om att det kommer bli lite sluddrigt mot slutet för mig antagligen. Mm. Jag sitter här och hinkar 9% stout, så jag
ja, men
det ska bli intressant.
Du hade ju druckit sen 8 i morse, sa du. Och nu är du inne på den här, vad det är, 9% stout.
Mm.
Den ser rätt schysst ut.
Ja, den är god. Det är en kaffestout som jag får inte nämna namnet på den för att alkohol är dåligt enligt staten.
Kolla bäst för datumet. 02.02.2022. Det får du spara.
Vänta, 02.02.2022?
Ja. Kanske okay. Dricker en gammal.
Ja, jävlar alltså.
Så den är troligtvis övergäst då vid det här laget. Ja. Så den är kanske 10% till och med.
10 månader gammal. Oh, herregud. Det här är sånt som händer när man flyttar. Så här, hittar man en öl längst bak i någon jävla förråd liksom, och bara, det här går säkert att dricka.
Smakar den bra då?
Ja, jag känner ingen skillnad. Det är...
Vad sjukt att jag såg det. Ja. Det är jätteroligt.
Men, så det är lite det som händer i mitt liv just nu. Jag är hammered alltså. Men i det stora allmänna så det är lite lugnare nu än det har varit under hösten. Jag har ju rest runt till sådana här fantastiskt fina orter som Jönköping och Umeå och andra ställen som jag inte förstår varför människor väljer att bo i.
Ja, men jag tänker när vi ändå är inne på ämnet av, när vi ändå ska prata om första. Mm. Är det någon stad som du har varit i första gången som du absolut inte vill tillbaka till? Förutom Jönköping då.
Ja, första gången, det kan jag väl inte säga. Jag har en känsla, för jag ska till Uddevalla under nyår. Och det är många som kanske ställer sig frågan, varför fan åker man till Uddevalla under nyår? Jag håller ju med. Men det är jobb jag ska dit. Så jag får i alla fall fira nyår här, men på nyårsdagen så är det första tåget till Uddevalla. Om det ens fanns ett tåg till Uddevalla, vilket det inte finns, utan det här är liksom 2-3 tågbyten som jag kommer att hålla på med.
Men är det för att det är nyårsdagen eller för att det är Uddevalla? Eller en kombination av båda?
Det är en kombination av båda. Alltså på den bästa av dagar som är så oröd så att den är moderat, så kommer det fortfarande vara väldigt svårt att ta sig till Uddevalla.
Mm. Sen, jag vill bara poängtera, jag tror att för varje lyssnare vi tappar i Uddevalla så får vi en i Turkiet.
Ja.
För er som inte vet om det så har vi alltså fått lyssnare i Turkiet. Så nu har vi är uppe i 5 länder.
Jag vet inte riktigt hur, men 9% av våra lyssnare kommer från Turkiet. Och jag har...
Det är 9%.
Alltså vi borde ju lära oss några turkiska ord så att de förstår vad vi säger. För är det någon som översätter det här?
Jag vill minnas, rätt med om jag har fel, men att ordet kiosk som vi har
kommer
är ett rånord från turkiska.
Ja. Ja. Och bok... Det betyder skit på turkiska. Så bok, bok, bok.
Vi har precis fått de här lyssnarna. Jag kan inte skrämma iväg dem. I och för sig, vi snackar egentligen bara skit. Så det är
ja, passande. Exakt. Jag känner att så här, det här är ungefär samma sak som vi säger på svenska.
Är det här varför Anna Bok aldrig blev stor i Turkiet?
Anna skit. Ja, oh, underbart.
Den har du inte tänkt på.
Ja, nej, absolut inte.
Det var that's a first, som man säger.
Ja, just det, exakt. Det här kommer bli ett spännande ämne. Ja, för annars så livet rullar på.
Jo.
Och då så känner jag att vi kan gå in på någonting. Är det någonting som du kände så här, bara, wow, det här kan jag inte gå en sekund till utan att berätta om?
Ja, och det var ju när jag skickade till dig om det här ämnet.
Mm.
Och det var för att jag såg att TV4 gjorde en artikel om en kille som heter Anders Hallgren, som är dels författare, men han är också världens första hundpsykolog. Och jag tyckte det lät så fantastiskt att jag ville veta mer om det här. Och framförallt så vill jag veta, vad mer finns det för grejer som jag aldrig har hört om som är första?
Och vem anställer hundpsykologen? Det är...
Mina föräldrar borde anställa en hundpsykolog till mig, men även till sin egen hund. Men det var...
Det kan gå i par terapi.
Nej, men det var 19 november i år som TV4 skrev den här artikeln, så det är ganska färskt ändå. Mm. Och han är då världens första hundpsykolog. Han studerar orsaken bakom hundars beteende istället för att träna bort det. Så vill han liksom gå på djupet och veta varför hundarna beter sig som de gör. Vilket är jävligt coolt egentligen.
Alltså jag är typ lite besviken över att det låter rimligt nu.
Ja, men han utbildar också så här, tränare och skriver böcker om det ämnet. Mm. Han har precis släppt en bok som heter Allt om hundpsykologi, en ny vetenskap.
Ja, det jag tycker är imponerande är ju att göra någonting för första gången. Det blir ju bara svårare och svårare liksom.
Ja.
Det är ju för fan för många människor på den här planeten nu. Och det mesta har ju gjorts på något sätt. Det är så här, att bara ta ett patent nu för tiden är ju typ omöjligt.
Ja,
så,
fast det var ju väl, fan var inte någon som sa det typ på 1800-talet. Att allt som kan bli uppfunnet har blivit det.
Ja, absolut. Och det stämmer ju inte. Det vet jag ju. Det är ju en sån klassisk liksom, logisk fälla. Men det känns som att varenda gång man kommer på någonting så har någon annan redan gjort det.
Förutom den här podden.
Ja, där har vi en bra first.
Ni är alltså med om en helt unik upplevelse just nu.
Ni lyssnar på oss när vi pratar och brusar det.
Han hade flera boktitlar som jag tyckte var lite spännande. Mm-hmm. Bara en var Vaknade brinner, brandvarningsträning för hundar.
Okej.
Okay. Och sen så hade han skrivit den absolut sorgligaste boktiteln jag hört i hela mitt liv.
Okay.
Farväl till en vänd om sorgen efter en hund.
Oh my god.
Det är heartbreak. Shit.
Ja, men det är lite två flugor och en smäll. För efter det så behöver jag en hundpsykolog. Så
alltså en psykolog som är en hund.
Ja, exakt. Det var ju lite det som jag trodde när du skickade det där. Så här bara, wow.
De har döpt hunden till Anders Hellgren. Ja,
alltså, Anders Hellgren, mest formella hundenamnet jag hört i mitt liv.
Det hade nästan varit roligare. Nu vart jag typ arg att det inte är.
Ja, men så, det är hundpsykolog. Jag bara, vad fan, det är rimligt.
Han är psykolog för hundar.
Ja, exakt.
Och vilket det... också är ett fantastiskt visitkort att ha.
Mm. Ja, och verkligen. Och jag har försökt hitta en bra segway här, men det kan jag inte. Men jag har, jag vet inte.
Ja, Kasper, vad har du tagit med dig?
Penis.
Ja, förut.
Nej, men faktiskt så, jag läste om Thomas Manning som var den första mannen, det här hände alltså 11 december 2014. Thomas Manning var den första mannen som genomgick en framgångsrik penistransplantation.
Alltså han bytte penis med någon annan.
Ja, det var ju för att han... bakgrunden är inte lika rolig som det här. jag vill egentligen stanna på bara penistransplantation, men det tog 12 timmar i alla fall att göra det här, så det var ju en stor jävla operation.
Brumts.
Och det var ju för att han behövde hugga av allting han hade där nere på grund av cancer, så det är ju den mindre roliga sidan av det.
Det kunde inte bara sagt sjukdom.
Ja, exakt, nej, tyvärr. Men det jag ändå känner är väldigt intressant här är den här känslan av att kolla ner och bara liksom se någon...
att det är någon annans penis.
Ja, för om det är så här könskorrigering man går igenom så ändrar de ju på ens... De ändrar ju liksom på det. Mm. Men här är ju liksom... Det är någon annans. Det känns som en sån sjuk liksom, tanke.
Men den fungerar.
Ja, absolut. Den gör...
Alltså det var en lyckad operation.
Det var en lyckad operation. Och det är därför som det var... Alltså, jag kan inte säga att jag har tänkt på det här så mycket. Jag tänkte när jag läste 2014 att det lät sent. Sen så insåg jag, det är många saker som händer med penisen.
Det är väl mycket nerver.
Ja, det är otroligt många olika vägar och grejer liksom som alltså bara att man ska kunna både kissa och komma därifrån. Så det är en komplicerad procedur. Men ja, göra det genom någon annan. Alltså, förlåt, jag kunde inte släppa det här. Det här är också varför jag inleder med det. För efter det här så har jag kanske roligare saker att berätta.
Det var väl jag kommer inte ihåg om det var någon film eller tv-serie. Men det var att de när de föddes så skulle de klippa av navelsträngen, men de kan klippa av penisen istället. Mm. Så sitter de tillbaka så det är på ner.
Herregud. ska vi se. Jag kan väl ta en till då, medan du sitter där tyst och kollar på mig.
Ja, okej. Okay. Jag tror du skulle säga mer, det var så fascinerande.
Jaha, nej förlåt, det finns bara så mycket att säga.
Framförallt vore det spännande ifall den tidigare penisen fanns på det fallologiska museet i Island.
Just det. Ja, den... Eller, exakt, jo, just det. Den, jag tänkte säga, eller den penisen han fick. Och jag bara, ja, vänta, vi kan ju inte ta bort den direkt liksom.
Third time's charm.
Fy fan. Bara, oh, det gick jättebra. Nu ska vi bara ta av den och skicka den till museum. det hade varit fint. Men jag tror att den förra inte var så mycket att kolla på. Om man tänker så.
Ja.
Men i alla fall så kan jag följa upp med en annan snabbis. För det är ju, jag har alltid varit väldigt fascinerad kring det här första telefonsamtalet.
Ja.
För det har funnits många olika skrönor kring det här och vad som faktiskt skedde här. För det är Alexander Graham Bell som i alla fall attribuerats av de flesta.
Ja, han är kräddad med.
Ja. Och då, det vi i alla fall vet är att han gjorde det första telefonsamtalet. Mm. Och,
till vem?
Ja, för det är det. Han gjorde det till sin assistent som då hette Watson i efternamn. Och telefonsamtalet var Mr. Watson, come here. Han satt i rummet bredvid. Och han skulle komma in i det här rummet. Jag tror inte att Alexander Graham Bell var så förberedd på att de här orden skulle noteras och förevigas på det sättet. Det känns som att det är så väldigt stort jävla antiklimax av de första orden som sa sin telefon.
Ja, alltså jag menar Neil Armstrong hade väl ändå ett manus när han landade på månen att typ så här, ett litet steg för människan.
Ja, exakt. Och det är ju, där har vi verkligen...
Eller så kommer man på det i stunden. Oavsett så är det bra ord att säga första gången du sätter en fot på månen.
Ja, och jag är ingen konspirationsteoretiker, men han hade ju ett manus ändå. Alltså. Okay. Neil Armstrong kommer inte på de här sakerna, kan jag säga.
Du får frågan.
Buzz Aldrin hade jag kunnat tro på. För Buzz Aldrin, alltså de har ju transkript av dialoger som fördes in i liksom den här liksom raketen. Vad heter den? Saturn 5 eller någonting?
Nej. Saturn 5? Apollo?
Eller? Ja, absolut. Apollo är ju, skitsamma. Apollo är programmet. Raketen heter Saturn 5.
Det här är
5,
inte tekniksnack med Alex och Kasper. Ja. Det här är skitsnack med Alex.
Och då så Buzz Aldrin, han är ju tydligen en av jordens roligaste personer. Han är liksom ute på den första jävla rymdfarkosten som någonsin lämnat jordens atmosfär. Och han bara typ så här gör skämt om typ pruttar. Alltså så här, det är...
Han spöade också en månlandningsförnekare på sin 80-årsdag.
det är magiskt.
Eller vem, det var hans 80-årsdag, men han var typ så här, han var 80 bast och det kom någon och typ hetsade i ansiktet och han bara rak höger.
Ja. Yeah. Nej, så han har jag största respekten för. Neil Armstrong bara så här, kan du på allvar säga att du har hört talas om den här personen efter 1969?
Ja, han var första man på månen.
Ja, men
eller vad menar du?
Ja, okej, vi har hört talas om honom. Men har du hört talas om någonting han gjorde efter det? Har du sett honom efter det?
Nej.
Mm.
Men jag har sett Buzz Aldrin. Han var bort till Bast och spöade skit.
Exakt, Buzz Aldrin är vinnaren där i min bok. Alltså. Men det där är ändå ett intressant fenomen med att vara den första personen som gjort någonting och sen bara totalt glömmas bort. Det är liksom... Du har inte så mycket mer att leverera efter det. Om du inte levererar någonting mer.
Ja, det är fan sant. Det är lite som han som uppfann housemusiken i Chicago.
Ja.
Jag kommer inte ihåg hans namn. Men det var ju typ 1985. Mm. Vill jag chansa på.
Exakt.
Och musiken döptes inte efter han. Det döptes efter klubben han spelade på. Som hette typ Warehouse Chicago.
Mm.
Och så var det förkortat till House.
Ja, och då som... Alltså, vi vet ju alla hur din hjärna funkar musikmässigt. Om du säger att du inte kommer ihåg hans namn, det är ju det här som jag menar. Man blir ju lätt bortglömd liksom.
Ja, det finns säkert någon som vet vad den människan heter, men det är liksom inget som folk känner till på samma sätt som Neil Armstrong.
Verkligen.
Eller...
Verkligen. Ja, Alexander Graham Bell gjorde inte så mycket efter telefonen heller.
Nej, men folk minns bara han för att han hette Bell.
Mm.
Och quote-unquote uppfann telefonen.
Ja. Yeah. Ja, jag har suttit här hela tiden och försökt komma ihåg vad, det finns en italienare som också tydligen skulle ha uppfunnit telefonen ungefär samtidigt. Mucci tror jag han heter. I alla fall, whatever.
Men, ja. Jag försökte ta reda på en grej som jag tyckte var väldigt intressant.
Mm-hmm.
Jag försökte ta reda på vilken den absolut första influensen var.
Ja, oh, den är svår.
Vem är den första som kommer upp i ditt huvud när du tänker tidig influencer?
Tidig influencer? Jag tänker typ Blondinbella.
Ja, det är inte helt off. Jag tänkte typ Bianca Ingrosso för att jag är verkligen ingen aning. Men nu när du sa Blondinbella, sure, hon var väldigt tidig.
Det är, så här, det är svårt bara att veta så här, influencer som begrepp. Liksom. Men jag tänker att du kanske ska informera oss.
Inte om själva begreppet influencer. Mm. Men för mig, det är väl inte så längre. Men en person som är känd för att vara känd.
Mm-hmm.
Och kan göra någonting bra av det eller göra någonting dåligt av det. Det är upp till dem. Men i mitt huvud så börjar det som en person som är känd för att vara känd.
Yeah.
Eller associerad med kända människor.
Ja.
Och då var det 1853 föddes en kvinna. Jag lurade dig där.
Och det var Blondinbella?
Nej. Hon heter Lily Langtry.
No.
Hon drog till London för att med liksom målet jag ska bli känd.
Okej.
Dyker upp på en fest i London, oinbjuden. Det här blir ju liksom sent, eller vad ska man säga? 1880 kanske.
Ja. Yeah.
Helt oinbjuden, dyker upp i, till skillnad från alla andra som var där på den här rika festen. Liksom, inga smycken, ganska liksom alldaglig klänning.
Yeah.
Men var väl liksom väldigt klipsk och liksom så här, som beskrivet väldigt naturlig skönhet. Mm. Och bara kom överens med alla och bara nästla sig in. Och
kunde tänka på fötterna lite.
Ja, men lite så. Och då råkade på den här festen vara två konstnärer. Som okay. Båda bara, vi måste måla av dig. För du är väldigt vacker.
Mm.
Sagt och gjort. Ena konstnären målade ett stort porträtt som ställs ut på museum eller på liksom ett galleri.
Yeah.
Och det var klart.
Ja.
Och senare blev hon då så kallad aktris eller skådespelerska.
Mm.
Inget du har sett eller hört om. Såklart. Men det är det här, alltså från det här att jag har målet att jag ska bli känd ledde till och med till ett förhållande med prinsen av Wales som senare blev kung Edward den sjunde.
Åh, jäklar. Ja, alltså det är bra jävla research här till att börja med.
Tack så mycket. För er som inte har somnat. det var liksom, det var inte mycket mer man kunde göra på den tiden för att vara känd för att vara känd. Det här var liksom drog dit med insikten. Ja, men nu ska jag bli känd. Och senare då inbjudningen till fester fortsätter bli avmålad. Då är man helt plötsligt liksom modell. Och sen så senare skådespelerska. Baserat på att man liksom rätt tid, rätt plats grejen lite.
Ja, och det är där. Jag är så fascinerad av det här konceptet känd för att vara känd. Oftast är det ju, alltså det brukar ju vara, det finns ju en rik skara av influencers som dels är rika, men ja. Det är också att de är barn till framgångsrika människor.
Mm.
Typ Bianca Ingrosso. Och så gör hon ju saker med sitt liv efter det såklart.
Mm.
Men från början så är hon ju känd för att vara känd på något sätt. Nej, ja. Förlåt, det är ju ett tillsteg. Hon är känd för att hennes mamma är känd liksom.
Ja, och sen så var det ju att Pernilla Wahlgren drog ju med henne på grejer och även i sig. För, eller både Benjamin och Bianca har väl alltid varit lite intresserade av showbiz.
Yeah.
Med tanke på deras mamma och pappa. Så jag har sett ett klipp från, jag tror att det är Gröna Lund för massa år sedan. När de sjunger ett Astrid Lindgren medley.
Mm.
Det är Martin Stenmark, någon person jag inte kommer ihåg. Och så är det Benjamin Ingrosso och Bianca Ingrosso. Men de är på scen som Benjamin Wahlgren och Bianca Wahlgren.
Åh, vad ärligt. Ja, för det är ju ändå det som gör dem mer osympatiska än de flesta. Alltså. Jag tycker om Benjamin. Jag tycker inte om Bianca, men
jag har börjat gilla Bianca mer och mer efter hennes talkshow, för nu är hon ändå på något sätt, jag kan förbise allt det här. Du har inte hört om hennes talkshow?
Jag har hört.
Du såg helt paff ut.
Ja, nej, jag blev paff för att du tycker om henne mer efter det. Alla har ju börjat hata henne nu.
Jag hade, alltså så här, avsnitt 1, ingen höjdare. Men jag hade inte heller kunnat hålla en talkshow. Personligen. Alltså jag vill bara ge, nu försöker inte jag liksom försvara henne på alla möjliga sätt, men det gör en talkshow svårt. Hon kanske inte gör det superbra, men hon vågar, alltså så här, hon var ju ganska duktig på det sättet att som hon skulle kunna göra det.
Ja, jag kan ge det att hon är arrogant. Och det är ju väl de kvaliteter
som... Vad är Jay Leno?
Arrogant?
Ja!
Ja, absolut.
Jag försöker inte jämföra henne med Jay Leno, jag bara menar att det är så här... Hon har gjort ett okej jobb av det jag har sett.
Ja, nej, det är bara att jag har sett små klipp som kommer upp mot min vilja på Instagram typ. Och jag bara såg hur hon visade mustiga Maori bilder på människor och säg någonting dåligt om dem. Okej. Så det är
quality TV, man. Jag har aldrig sett mustiga Maori säga någonting elakt om någon. Han gjorde det i det här.
Fast han gjorde ju inte ens det.
Jo, han gjorde det.
Men så här, han sa typ bara... Oh.
Jag tror han sa typ Robert Aschbergs skalle eller någonting.
Ja, så verkligen bara, shit, den dissen alltså.
Man. Nej, men det är alltså... Ja. Jag tror att vissa kändisar i Sverige skulle kunna öppna upp sig mer i hennes talkshow för att hon kan ställa lite frågor som kanske inte, framförallt inte typ Malou skulle ställa.
Ja, men okej, okay, så som jag menar i alla fall, det jag vill faktiskt säga är att jag känner att Benjamin kan heta Ingrosso och jag tycker inte Bianca har rätten till att heta något annat än Wahlgren. Det är lite att hon har varit med i 37 säsonger av Wahlgrens värld och det var länge det enda hon gjorde. Liksom.
Mm, jo.
Så det på något sätt att jag känner att hon har det namnet. Jag köper det inte.
Jag tror faktiskt att jag har sett ett halvt avsnitt av Wahlgrens värld ofrivilligt. Men jag kommer inte ihåg det. Jag tror att Pernilla snackade någonting om att hon ville börja dejta eller någonting.
Mm, säkert.
Men jag är inte helt säker.
Okej, okay, men vi kan inte ge dem så här
nej,
mycket
nej. De får mycket tid ändå av svenska folket. Vi behöver inte ge dem det.
Nej, jävlar, alltså, jag skäms redan.
Men vill ni vara med i vår podd så kan ni mejla oss på halvfullaglas@gmail.com.
Ja, verkligen. Och det skulle vara roligt om några ville vara med för första gången. Det här kommer hända hela avsnittet.
Är ni trötta på oss än? Hoppas inte det. Här kommer mer info.
Absolut. Jag håller ju, jag har en kategori som jag håller väldigt nära hjärtat. Vad och det är ju Darwinpriset.
Åh, ja. Mm. Darwin Awards.
Och det här är ju...
Det har vi pratat om när vi pratar om priser tillsammans med Joshi Schalin.
Exakt. Och då så kopplade jag tillbaka till det här och tänkte, okej, det måste ju börjat någonstans. Och ja, det gjorde det ju.
Men, ja.
Vi kanske pratade om det då också. Det
vet jag kommer inte ihåg. Det var inte hon med kaffet.
Nej.
Nej.
Nej, för det här är alltså det är magiskt.
Just det, för det var hett något det här något Stella Award.
Mm, det jag kan inleda med att säga Darwin Awards är alltså ett pris som delas ut en gång per år till personen som ska vi se. Det finns jag tänker att jag citerar dem för att få den perfekta definitionen men, to commemorate people who protected the gene pool by dying in an extraordinarily idiotic manner.
Så var det.
Så man dog på ett jävligt dumt sätt.
Just det, för det är just det. Ja, survival of the fittest.
Mm, exakt. Så det här började alltså 1993. Och det här var alltså ett perfekt sånt sammanhang där det var händelsen som skapade priset och inte tvärtom. Ja. Med att han dog på så dumt sätt att de tänkte nej men vi måste liksom ge honom ett pris för det här. Och det fanns ingen pris men det uppkom ju efter det här. Och det var alltså en man som han inte nämnd men han försökte alltså köpa en läsk.
Han försökte
köpa en läsk från en sån godisautomat, vad heter det, vendingmaskin liksom.
Ja.
Och sen så får han får inte fram sin läsk. Han har betalat i automaten men det kommer ingen läsk. Så han börjar liksom ta tag i den här och rycka lite i den i ren ilska. Och till slut så tippar den över och krossar honom. Det är morbid humor på sin höjd här att jag sitter och skrattar åt det. Jag vet, men det hände också 93. Och det är en person som inte har ett namn så ni får ursäkta min distansering här. Men det är ju helt jävla fantastiskt.
Ja, och jag älskar också att de började sätta upp skyltar. För det här var kanske första gången det hände. Det har ju hänt efter också. Ja. Trots att de har satt upp skyltar att skaka inte maskinen.
Nej, det här är också, det här tydligen ledde till att alla sådana vending machines inomhus i USA måste vara väggmonterade.
Kan du vad kostar en läsk i USA 93? Alltså typ 50 cent. Alltså det är 5 kronor typ.
Ja, något sånt säkert.
Fattar du döv 5 spänn?
Fy fan. Ja, det är där deras motto kommer in rätt bra. Chlorinating the gene pool.
Ja. God damn it alltså.
Ja, det är, som sagt, det är en morbid jävla grej. Men jag tycker alltså, det är ändå lite roligt att det finns.
Alltså, ja, fattar du ju. Om det finns ett efterliv. Att bara så här, du vet, du träffar folk. Mm. Det är så här, oh my god, Kurt Cobain. Liksom, så här, oh shit, kolla det. Så här, alla kändisar som har dött på diverse sätt. Oh, hur dog du? Jag skakade en läskautomat över liksom en läsk. Jag fick inte min läsk.
Den ramlade på mig och sen så jag krossades.
Det är skambrån i efterlivet.
Ja, nej, för efterlivet har jag sällan brytt mig om eller tänkt på så mycket. Men jag har nästan alltid bara tänkt på hur jag dör.
Mm. För så här, typ, jag kan berätta.
Ja. Första gången Kasper dör i en podd. jag känner att det är det som egentligen kommer lämna ett avtryck på jorden. Med så här, hur dör man liksom? Så här, om det är någonting riktigt jävla skamligt så kommer det bara prägla hela ens liv liksom.
Ja, men lite som, det var väl någon som försökte typ så här, hoppa över Grand Canyon i en cykel liksom.
Mm.
Alltså det finns ju sådana grejer. Det är ändå lite prestige. Det är inte smart.
Men då måste en präst stå där på begravningen bara, han var en äventyrlig själ eller någon sån här bullshit som översätts till han är dum i huvudet, men han är död nu i alla fall.
God damn, dude.
Ja, förlåt.
Det är någonting med den stouten som är 10 månader gammal. Alltså.
Okej, fine. Fuck it. Okej, vi kan få det här ur vägen. Jag måste få ut
det. Det är exakt 10 månader gammal.
Ja, och jag...
På dagen?
Mm. Jag känner att så här, den har gett mig en ilska lika svart som ölen själv. Och jag har ju tydligen någonting jag måste släppa ut ur mig här. Så jag känner att, vet ni vad? Det är dags för lite klagomur här. Kaspers klagomur. Det är en helt vanlig tisdag. Jag har hunnit dricka halva min kaffe och haft mitt morgonmöte på jobbet och är redo att dra igång med arbetet. Livet är som det ska och allt står rätt med världen. Men vänta, vad är det där? Ring, ring. Ja, allt som var så härligt har nu kommit till ett slut. Jo, för att den här degskallen nu bestämt sig för att hens tid är värd mer än din och behöver låna din tumma att suga på. Dagens tema är den här IQ-fiskmåspräglade gruppen av människor som ringer först, mest och alltid. Jag svär på allt som är oheligt. Jag vill ge varenda telemarketer-aspirerande svin ett par finska Ray-Bans så fort jag hör det här intensiva vibrerandet som utgör casus belli. Finska Ray-Bans är då alltså blåtiror på båda ögon och casus belli är en händelse som leder till en krigsförklaring, vilket du kanske visste om du någonsin lärt dig att läsa! Så kan du, snälla, ditt sumprunkande boomer-blindstyre, försöka formulera en mening i skrift nästa gång, så lovar jag att försöka ta det på allvar trots den här dunkande tumören på din vänstra hjärnhälva. Ja, din jävla hobby-dyslektiker. Tycker du min ilska är överdriven? Obefogad kanske till och med. Men vem tror du egentligen att du är, din lilla strulkuk som menar att du är häftig nog att bestämma att jag måste släppa allt direkt och utan förvarning för att det här tillfället passar dig? Att hålla mig socialt gisslan för att prata om vädret och vad du åt till lunch. Det enda jag hör när du påtvingar ditt svårhörda kallsnack i mitt högra öra är ljudet av hjulet som snurrar på, men hamsten har fan dött sedan länge. Så svara på detta samtalet, din idol Anna imitatör, och ring, ring mig aldrig igen om ingen brinner eller om du tänkt att sätta eld på dig själv, för då vill jag inte missa tillfället att heja dig i mål med denna samhällstjänst. Tack. Och hej, hörs på mail. 911, what's your emergency? Oh, sorry.
Kaspers klagomur.
Ring mig aldrig igen. Det är fantastiskt.
Undrar om de vet vem idolan är.
Våra lyssnare? Mm. Det hoppas jag. Om inte annars så kanske de kommer ihåg repliken. Jag kommer fan komma tillbaka. Ska han jävligt klart för. Och så gjorde hon inte det.
Nej.
Som du önskar att de här försäljarna gjorde.
Jag menar alltså, det är den här jävla grejen att man ska ringa hela tiden. Jag fattar inte. Det känns som att det mesta kan lösas på sms eller mail. Och om du känner att du ändå behöver ringa mig, kan du i alla fall säga innan varför du ska ringa mig, så kan jag ge dig ett tillfälle som du kan ringa mig.
Jag tror att på tal om första gången jag ringde dig, mm-hmm, så tror jag du sa hej. Jag sa, tja, det är jag. Och du sa, varför ringer du mig?
Detta stämmer, jag kommer ihåg det. Och sen så, jag tror att du var väldigt tagen på sängen på något sätt av det här såklart lite udda uttalandet, men jag har så här telefonskräck egentligen liksom.
Oh.
Jag har jobbat med IT-support så länge att jag känner att om någon ska ringa mig så måste de fan ha en bra anledning.
Ja, jag vet inte, om det är något specifikt jag vill veta, då är det oftast lättare för mig att prata i telefon.
Ja.
För annars, om man mässar, då kan det bli, alltså, det kan bli lost i translation. Det kan vara att någon börjar snacka om det här, eller börjar skicka memes eller någonting.
Mm.
Ja, om jag vill veta någonting snabbt, då får jag snabbt svar muntligt.
Ja, det finns några som har faktiskt tillstånd att ringa mig för att jag vet att de kan hantera det här ansvaret. Du vet, av att prata om någonting väldigt koncist och kort och komma till punkten.
Typ, hej, vi har bestämt en tid och plats att ses. Mm. Du är inte där. Hej, vart är du?
Mm. En sån där sak, liksom. Då är jag väldigt fin med att man ringer mig. Om man har en agenda med telefonsamtalet.
Inte bara, tja, läget.
Ja, men det är så många på jobbet som bara, tjena. Ja, men hur mår du? Har du några planer i helgen? Bara, men fuck you, vad vill du mig?
Ja, men alltså det där, på mitt jobb, jag är ju den som frågar i bara artighetssyfte.
Mm.
För om det är en person som jag vet att jag kommer prata med fler gånger under dagen, då är det så här, god morgon, hur är läget? Bra, cool, nice. Jag behöver en hjälp med en grej.
Ja, absolut. Men det är ju snack på jobbet. Helt annan sak. Mm. Nu pratar vi med en person som alltså bryter av din kontakt från omvärlden. Du kan inte göra någonting medan du är på telefon. Liksom. Det är så här, ja, du jobbar med att ta emot beställningar på telefon. Liksom. Absolut.
Och, ja.
Jag menar bara att du kan inte ha en annan konversation igång medan du är på telefon.
På sätt och vis, ja, men nej.
Okej.
Okay. Alltså, jag ska inte sitta och prata om mitt jobb.
Absolut, men det är så jag känner i alla fall.
Ja.
Och nu känner jag ändå att jag har fått ut lite av den här ilskna energin.
Så. Det är första klagomuren på länge.
Ja, det var verkligen.
Vi har ju varit lite lyckligare människor ja, sen vi startade den här podden.
Ja, vi startade den här för att vi var olyckliga människor nästan. I alla fall rastlösa människor vill jag säga.
Framförallt du.
Ja.
Jag pitchade en idé 2 sekunder senare och sa, du kör, vi kör, vi gör, vi kör.
Jag var så jävla taggad. Och kolla vart vi är nu, det är skitroligt.
Säsong 4, can you believe it? Nej, Adrian kan inte det, för han trodde inte vi skulle klara så här någonting.
Fuck you, Adrian.
Jag outade min namn, mannen.
Ja, jävlar, det är starka ord här. Men... ja, jag tänker att vi kan gå vidare då.
Ja. Hade du någon mer händelse? Eller?
Ja, jag har typ sidor på sidor här.
Oh. Jag sitter och läser mina anteckningar här på min smarta mobil.
Mm.
Och jag ville faktiskt kika upp då den absolut första smartphonen. I mitt huvud var det iPhone 2004, eller när det var.
Nej, så tidigt kan det inte vara så.
Tidigare?
Eller jag menar, men iPhonen?
Första iPhonen, 2007
ja,
kanske.
Ja, det låter rimligare. Jag tänkte typ 2008, någon sånt där. Okay,
men har du en gissning på när den första smartphonen kom?
Mm, den är svår. För det är ju tidigt, men inte, man ska ju inte överdriva det här. Jag tänker säga typ 97.
Bra gissning. Mm. Om jag säger tillverkaren, IBM.
Okej, ja, då är det nästan
liksom. Innan du gissar på någonting annat, jag kommer säga det är 94.
Ja, ja, men då är ändå rätt
väldigt nära. Bra gissat. Mm. Världens första smartphone hette IBM Simon Personal Communicator. Eller bara IBM Simon. Den släpptes augusti 94 och såldes fram till februari 95.
Mm.
Den sålde 50 000 enheter. Jäklar. Stabila enheter. Den hade fantastiska funktioner som vi har på våra mobiler även idag.
Mm.
Så som typ att du kan ringa och ta emot samtal.
Oh, jäklar, starkt.
Men inte bara det, du kunde även ta emot e-mail, fax och personsökarmeddelanden. Det här är alltså 94.
Hur kunde du ta emot fax?
Du kopplade inte faxen.
Ja. Jag trodde den hade
inte någon... bara den.
Jag trodde det var typ som kvittoskrivare. Nej, liksom.
För att förklara för er som lyssnar så var det här. Det såg ut som en gammal landlina.
Mm. Om ni kommer ihåg det.
En gammal liksom lyft på luren telefon. Mm. Fast den hade en LCD-skärm med stylo-aktiga skärm.
Okay.
Så du kunde använda någon typ av pekpenna eller fingrarna liksom för att knappa.
Ja, men
väldigt high-tech för 94.
Verkligen.
Alltså sjukt. Och du kunde ladda ner appar. Jag vet inte om du kunde ladda ner dem eller om det var tillgängligt direkt. Jag fick inget svar på det.
Mm.
Men det fanns appar 94 till den här apparaten. Och då kunde du alltså ha en adressbok, du kunde ha en kalender, du kunde ha en miniräknare, du kunde ha en världsklocka.
Mm. Ja, men det känns ju som långt före sin tid.
Ja, och nu känner jag att Steve Jobs var en jävla hack.
Nu? Nej, förlåt. Okej, jag ska inte gå in på det. Ja, absolut.
Nej, okej, du vet. Revolutionerande när iPhone kom. Hej och hå, touchscreen-skärmar och mobiler som får plats i fickan, etc. Mm. Men det här var ju... Alltså, 94!
Ja, men det jag tycker är märkligt är ändå att jag har aldrig hört talas om det här.
Och du är en nörd.
Exakt, jag är en nörd. Ändå nördig nog skulle jag väl säga. I alla fall speciellt i mina yngre år. Så det känns som att det är någonting som skulle dykt upp. Liksom. För 50 000 enheter, det är ändå rätt stabilt. Liksom.
Ja.
Det känns som att det har en plats i historien. Typ, alltså, jag tänker ju på Microsofts Zune.
Ja, oh my god, deras version av iPod.
Ja, det är ju någonting som har... Alltså, det är inte jättemånga som vet om den, har jag märkt.
Nej, en kille i min klass hade en Zune. Mm. För att hans morsa jobbade på Microsoft.
Har du sett en Zune?
Jag har sett en Zune. Jag tror jag har lyssnat på musik via en Zune.
Alltså det där är fan... Jag vill ha din autograf efter det här. Det är...
Du kan få den eftersom. Ta det sen. Nej, men den... alltså egentligen inget fel på den. Den sålde inte bra för att den var inte lika stilren som en iPod.
Mm.
Den funkade ju typ exakt likadant.
Ja, exakt. Men det på många gånger så är det nästan lite arbiträrt. Liksom.
Det var en MP3-spelare.
Mm. Ja.
Det var ju huvudsyftet. Jag kommer inte ihåg ifall den hade en skärm eller inte som iPod Classic. Eller vad hette de? Den hette inte iPod Classic. Den hette iPod Classic.
Hette den första iPoden iPod Classic? För det...
Nej, den andra. Den första andra. Hette bara Apple iPod.
Ja.
Sen fanns det en iPod TV.
iPod
TV. Det var en MP4-spel. Den hade ju skärm.
Aha,
och då var det för att du kunde kolla på filmer och serier i den.
Ja, gud. Jag glömmer bort hur jävla dumt det här var. Ja, i alla fall. Häftigt ändå. Vad sa du att den hette? Det var IBM Simon...
Simon Personal Communicator.
Ja.
Communicator.
Lite sådär småklumpigt namn kanske. Ja. Men
den förkortades som IBM Simon.
Ja, det var lite det jag tänkte. Ja, men fan häftigt ändå.
Och det är ändå så här, du vet, när var det folk hade möjligheten att ha en telefon i bilen? Mm. 80, sent 80?
Ja, alltså...
Eller var det tidigt 90, när folk liksom, du vet, hade en carphone?
Ja, men för det här vet jag faktiskt.
Okej.
Okay. För det var det första telefonsamtalet från en mobiltelefon gjordes 1973. Mm-hmm.
Wow!
Ja. Och det roliga var ju att man tänkte...
Det är innan kraftverk.
Mm. Alltså det är tidigt. Och man tänkte ju så här, för som jag sa tidigare, att Bell sa ju de här fantastiskt ogenomtänkta orden på något sätt för att vara första orden i en telefon. Watson, come here. Som det värsta aset i historien. Liksom. Medan man tänkte den här gången, nu jävlar ska vi tänka lite på vad de första orden blir. Och så ger de den här telefonen som ska testas utomhus till en anställd på företaget. Som då också var IBM. Så de var ju tidigt ute där. Och hans väldigt dödliga första ord var ju då i mobiltelefonen. Can you hear me good from this end?
Och det känns ändå på något sätt jävligt alltså, nice. Det är det jag hoppades att det skulle vara typ. Hade han dragit någon dikt av typ Walter Whitman hade jag typ, det hade varit så jävla arg.
Jo, det är så logiskt att det här skulle vara de första orden. Men han blev ju sparkad på studs.
Va?
För att han har förstört den här historieboken liksom. Han förstört det här.
Han förevigade det.
Men det var just att de ville att någon häftig person på företaget liksom, typ vdn för IBM skulle föreviga det här. Men då istället var det
så varför ger de den till praktikanten?
Ja, nej, för då var
det är deras eget fel. De kan inte vara sura på han. Nej, fan.
Det är 100% deras eget fel. Det är därför så. För andra gången i historien så blev den första gången förstörd på något sätt. Ja. Jag tycker att det är underbart. Att vi kan få hur många chanser vi vill på typ första intryck. Men det kommer alltid sluta dåligt ändå.
Det är som, jag föredrar ju Archimedes, eller Arkimedes om man vill. Hans Eureka som
ja.
det betyder väl alltså jack shit.
Eureka betyder typ i alla fall.
Åh herregud, det skvämmer över vatten.
Nej men för det betyder jag har funnit det tror jag.
Jaha, okej. Okay. Nu var inte det här lika kul.
Jag är väldigt ledsen. Men
det är också så här, det är inte bra ord i det läget, men det är precis det man förväntar sig.
Mm. Absolut.
Men som, can you hear me good from this then?
Ja, och det är ju där som för jag har hört många historier kring hela Eureka momentet och många bara varför skulle han säga någonting så bright? Jag bara vadå, vad är bright med jag har funnit det? Det känns väl ungefär som det jag skulle om jag får en uppenbarelse som jag känner det här kommer förändra världen hade jag nog också sagt typ så här jag kom på det.
Ja, man hade typ sagt fel.
Mm. Jag påkom.
Såklart. Ja men det känns man hade ju bara jag har det. Ja. Jag, the thing, the grej. Jag har jobbat med i 3 år. Jag vet. Nu har jag det.
Ja, det där jag tycker det är väldigt roligt att se människor som sitter i den här under pressure stolen i alla mot alla och jag lovar att jag inte ska prata mer om det här programmet, men det är ju att tänkande ljud är bland det roligaste som finns. Liksom när Olof Lund sitter där och bara och sen Messiah Hallberg som sitter och han har bästa tänkande ljudet. Han sitter där och bara och man bara holy fuck. Det känns som att det krävs så mycket energi av din hjärna att få fram det där ljudet av allting.
Han känns som att han har mycket energi.
Ja, eller mycket latent energi på något sätt. Det väldigt mycket seriemördare in the making där.
Jag får gärna förklara vad latent energi betyder, för jag vet aha, inte.
Förlåt, typ sovande, vilande energi liksom. Den är redo att släppas lös.
Jaha, han håller inne den tills, ja. Som Hulken. Liksom. Lite. You wouldn't like me when I'm energetic.
Exakt. Jag känner typ Dexter-vibes från honom. Liksom.
Gud det här. Vad vi droppar popkulturella referenser. Vi har fått skit för det här innan.
Ja, men vad fan, varför sluta lyssna då? Nej, okej, okay, förlåt. Så får man inte säga. Vi går vidare och glömmer bort att jag dissade våra lyssnare. Jag tycker att jag har några roliga så här, fler olycksrelaterade saker.
Oj, jag har fler.
Mm. Den första tycker jag är fantastisk, för det här hände alltså 17 augusti 1896.
17 augusti 1896.
Ja, så det här var tidigt eller sent, beroende på hur man vill tänka. Men det känns ju som att nu för tiden, det här med att bli påkörd av en bil, det händer ju på tok för ofta. Speciellt i USA där man typ i princip får köra full.
Just det.
Men det sjuka är ju att det var 17 augusti 1896 som en person faktiskt dog i en bilolycka av att bli påkörd av en bil för första gången. Och
det är väldigt tidigt. Jag höll på att säga så, fanns det bilar då?
Och det roliga var att i princip inte. Det fanns nästan inga bilar. Utan det här var liksom på en sån demonstrationsshow för bilen.
Okej, jag måste veta. Vilken hastighet var det här?
Ja, och det är där jag kommer till. Jag lovar.
Okej.
För då så ska de demonstrera den här bilen och visa så här, du kan ta det från plats A till plats B så mycket enklare liksom. Och det går så snabbt liksom. Och den här bilen hade maxhastighet på 7 km/h.
Nej.
det roliga är, det som jag tycker är fantastiskt med den historien är att den är väldigt detaljerad. Man vet dagen, till och med typ timmen som det här hände. Men ingen kan förklara hur den här kvinnan blev påkörd så illa att hon dog. Det enda man vet är att hon dog. av att bli påkörd av den här bilen i, ja, då max 7 km i timmen.
Var dödsorsaken påkörd av första bilen i princip?
Liksom. Ja.
Det är riktigt sjukt. Det måste ju ha varit en chocktillstånd.
Mm.
Alltså det måste ju ha varit en okay, ja. Jag kan också tänka mig att skulle jag se någon typ av fordon för första gången i verkligheten, och det kör på mig, så hade jag nog också dött av chock eller någonting. Jag hade väl trott att det var en alien liksom, grej.
Ja, och det roliga var ju att obducenten som tog hand om det här liket som då producerades.
Fanns obducenter 1896?
Ja, har du sett Sherlock Holmes? Det har ju funnits obducenter i evigheter.
Har du sett Sherlock Holmes? Fiktion.
Har du läst Sherlock Holmes? Har du whatever? Men
jag har faktiskt sett Sherlock Holmes. Ja.
Det jag menar är att det var ett jävla tag sedan som han kom fram till teknologin som, eller teknologin, snarare kanske metoderna eller strukturen som behövs för att obducera. I alla fall så sa obducenten att han kände att det här var en otroligt tragisk händelse, men att han i alla fall var glad att det här inte kommer hända igen.
Nej, fucking garot.
Alltså så här, det är ju så sjukt
galet att typ en bildemonstrationsshow, typ så här, hej, här är bilen. Mm. Någon blir påkörd och dör. Hindenburg, de la ner luftskepp direkt.
Och här så kände
man, i och för sig var det väldigt många fler som dog på ett väldigt hemskt sätt. Ja, ja, absolut. Men jag menar med att uppfinningen har dött för mindre.
Verkligen, definitivt. Och det är ju jätteroligt att det på något sätt blev exakta motsatta reaktioner. Och bara, nu när den första personen har dött så bara, det kommer inte hända igen. Låt oss göra det här till våra liv.
Obducenten som bara säger, psst, kör på folk. I need jobs, man. People are dying.
Oh, gud.
Pesten är borta, jag har inget jobb.
Nej, så det är en olycka. Sen den andra olyckan, eller olyckan, det var ju väldigt menat för en viss Annie Edson Taylor att genomgå en väldigt märklig plan. Det här, hon gjorde historia den 24 oktober 1901, så det är ungefär samma tid vi är inne i. Då klättrade hon nämligen in i en tunna.
Jag tror jag vet vart det är på väg. Ja. Fortsätt.
Och hon satt i den här tunnan och kände att livet var fint, men lite guppigt kanske. För hon var precis på väg att åka ut över Niagarafallen. Så det roliga var att hon överlevde i den här tunnan när hon droppades från Niagarafallen. Och hon var inte den första som försökte här.
Hon var inte först med att försöka, men hon var först som lyckades.
Hon var den första som lyckades, ja. I alla fall lyckades att överleva. Och det var ju på hennes 63:e födelsedag. Så jag vill väl ändå säga, det är lite kudos att en person i lite avancerad ålder ändå försöker se på något sånt här.
Ja, du är 26 eller?
Ja.
Ge ett tag till.
Exakt. Så, min 63:e födelsedag, jag kanske gör någonting liknande.
Ja, men alltså, du är 26, jag är 25. Alltså man är trött. Skulle någon fråga, alltså i och för sig, jag vet inte om människor generellt har ett annat konsekvenstänk nu för tiden än 1901. Jag menar 63, hon kanske var såhär, det är kanske maxåldern på den tiden. Alltså, det låter jag kanske jättekorkad, men det känns inte som att folk levde så jättelänge 1901.
Nej.
Jag menar såhär, runt varje hörn fanns det väl någonting som du kunde dö av.
Verkligen, jag tycker inte det låter så korkad. Jag förstår vad du menar.
Så det kanske var lite såhär, fuck it, jag testar. Nej, jag klarade det. Levde 3 år till och sen så dog av naturliga anledningar. Liksom.
Ja, absolut. Och sen, för den delen, ja såklart, vi är i den här åldern och är rätt trötta. Men det är också för att ingen av oss går till gymmet eller äter sunt.
Nej, typ, så. Jag går nästan till gymmet.
Du har precis börjat.
Jag kan inte påstå.
Jag är hemskt ledsen.
Men jag fick väldigt mycket bra hjälp av en tidigare poddgäst, Alex Blomé.
Jo, exakt.
Vad jobbar han med?
Han är PT.
Han är PT.
Eller hur? Han är PT.
Han är PT.
Ja, PT är Alex Blomé. Trevligt att prata om PT och Alex Blomé igen. I alla fall så sa hon blev intervjuad direkt efter det här. För det blev uppfattat väldigt tidigt att det här var på väg att hända. Liksom. Och de bara, så här, antingen så kommer vi få intervjua ett lik eller en person som överlevde för första gången. Och hon firade ju sin 63:e födelsedag som sagt, men hon var ju... Hon var ju inte glad över det här.
Nej, vad fan då för?
Hon var så, alltså så här, hon sa att om det här är det sista jag gör på jorden så är jag väldigt glad. Och då menar jag alltså att varna andra att göra det jag precis gjorde.
Att de ska inte göra det. Det var hemskt.
Ja. Så här.
Det känns hemskt. Jag vet, nu...
För det här är svårt att översätta. För hon sa, I would sooner walk up to the mouth of a cannon knowing it was going to blow me to pieces than make another trip over the fall.
Också skriptat, 100% skriptat. Det här är också så här, folk säger inte sådana saker i intervju. Alltså.
Jag vet inte, om man ser döden i vit ögat så tänker jag att man kanske säger någonting liknande. I don't know. Alltså, ja. Det kan vara skriptat också. Sen så vet jag inte riktigt, Annie Edson Taylor känns inte som att hon hade en PR-agent direkt. Liksom, men,
nej. Men också, det känns som att 1901, det känns som att runt den eran, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, att folk testade såna här grejer.
Ja. Yeah.
Folk var lite mer så äventyrslystad, liksom bara säga, vi testar grejer. vi ja. Testar ett flygplan, vi flyger lite, jag har ingen aning.
Ja, Amelia Earhart till exempel.
Ja, liksom att folk bara säger, jag testar åka ner. Nu, jag vill inte försöka rätta dig på ditt uttal, jag är själv lite osäker när du sa det, men är det inte Niagarafallen på svenska?
Ja, så kan det vara. Än en gång, väldigt mycket öl.
Väldigt mycket öl. 10 månader gammal öl.
Ja, nej, men det känner jag ändå så här. Jag tror att det är många som lyssnar på den här podden bara för att de tycker det är roligt att rätta mig när jag är full. Så jag ger er det här guldkornet i så fall. Jag har väldigt många saker här, så jag vill inte ta över hela.
Nej, jag har väldigt få saker. Mm. Men jag tycker ju är kul att påpeka varje chans jag får att fråga dig. Vad var din första CD?
det var ju Convicted av Akon.
Ja, vet du vilken min första CD var? Ja, det vet du. Jo. För att vi har pratat om det här förut. Det var Convicted av Akon.
Det är fortfarande det sjukaste jävla sammanträffandet.
Ja, men, nog för att det var en skiva som var stor.
Mm.
Men vi var ju... Jag vill inte veta hur unga vi var, för vi var alldeles för unga för liksom den skivan.
Vet du när det här var? För jag kommer nog inte riktigt ihåg.
Jag gick i mellanstadiet. Vad det säger vet jag inte. För att jag tror att man är typ 8, 9. Ja.
Alltså, så här, man är väl 11-12 när man går ut hög. Alltså, förlåt. Ja, men när man är femman så är man väl typ 11-12.
Ja, eller när man går i trean så är man väl typ 12. Nej, shit, jag är way off. Var är jag?
Jag vet inte. Nej, i trean så borde man väl vara då typ 9-10.
Något sånt. Men det jag vet är att skivan kom 2006.
Mm.
Alltså var jag 9.
Ja,
jag vet inte. Och du var 10. Och att våra... Det är sjukt att vi fick vår första CD ungefär samtidigt med ett års skillnad.
Det är ju det. Alltså, så här, det är många saker som ska klaffa här. För vår, alltså så här, vår åldersskillnad, säger jag i kaninöron här, den är ju obetydlig egentligen. För det
är lite mer ett halvår.
Ja, och det är, jag vet inte. Alltså så här, nu påverkar det oss inte överhuvudtaget. Men på den tiden så gick man ju i klasser liksom. Och då var det ändå så här, det var lite mer markerat att man var en 97 eller 96 liksom.
Ja, för ni hade 96 jeans.
Ja, och då var exakt, G-star jeansen alltså. Fy fan vad fula de var. Men då så känner jag att det, en del av sammanträffandet här är ju då alltså att jag väntade på något sätt ett år jämfört med dig för att köpa min första CD.
Jo, jag fick ju inte, det är som att den här hade en sticker där det stod Parental Advisory, så fick inte jag köpa den själv. Jag önskade mig den här när jag fyllde år.
Mm.
Och jag trodde jag önskade mig en Jay-Z-skiva, men jag önskade mig en Akon-skiva. Det säger mycket om 9-åriga Alex,
ja.
Framförallt. Och att den skivan, alltså Akon-skivan, den var ganska bra och den var ganska stor. Det var hans andra skiva, vill jag tro.
Åh, oh, gud.
Den hade ju klassiker som I Wanna Love You.
Ja, just det. Ja, som ursprungligen hette I Wanna Fuck You.
Ja,
var det väl.
Och sen så var det också en Eminem-feature, vill jag minnas.
Slap that.
Smack that.
Smack that. Gud, jag är nära, men inte riktigt där.
Och vissa människor där hemma som lyssnar på det här kanske minns de här klassikerna, radiohitsen.
Var den här Mr. Lonely? Var? Nej.
Det var skivan innan.
Uh-huh.
För det var därför jag tror att det var därför jag önskade mig Akon-skivan, som jag trodde var en Jay-Z-skiva.
Ja, det är det här som jag menar ändå är roligt, för jag har ju ingen koll på album överhuvudtaget. Mm. Det här är ändå vid det här laget ett välkänt faktum. Mm. Och jag har knappt koll på Akon överhuvudtaget. Men du är ju rätt mycket motsatsen här liksom. Ja. Och ändå så hamnade vi där på samma ställe. På
ja, det är fantastiskt.
Det är väldigt roligt.
För er som inte har lyssnat på den skivan så blir det här väl första gången.
Okej.
För nu kommer vi spela hela skivan.
Nej. Hela skivan i podden! Nej, vi måste gå vidare.
Nej, okej. När vi ändå är inne på det ämnet tycker jag är inte helt säker på att jag har rätt. Men jag kan dra det från skallen.
Kör hårt.
Att det första faktiska albumet var Frank Sinatra. Och jag tror att skivan hette In the Wee Small Hours. Mm. Vilket betyder In the Small Small Hours. Eller något sånt.
Ja, nej, det är alltså mycket, mycket möjligt.
Och det här var för att Sinatra hade varit en ung, liksom, en ung, fräsig artist. Flickidol, vad man vill kalla det. Så hade han blivit lite äldre. Han var inte lika liksom, Ted Gärdestadig. Så han ville göra ett album där folk skulle ta en seriös som en vuxen manlig artist. Och då komponerades det liksom första kommersiella albumet.
Okej.
Okay. Som var liksom att det här är låtar i ett sammanhang. Jag tror även att det är, jag vet inte om det är en konceptskiva, men jag är lite shaky, för jag har inte googlat det här på något sätt. Men jag tror att Sinatra har blivit creddad med den absolut första liksom sammanhängande albumet. Liksom.
Ja, det kan jag köpa ändå. Jag kan inte factchecka det, eller jag kan, men jag orkar inte helt ärligt.
Vi tar det sen.
Exakt, ni får
någon som lyssnar själva. Kanske kan factchecka. Ni kanske är någon som lyssnar just nu och sitter och skriker mot sin mobil eller dator över att jag verkligen bara drar det här rasslet.
Men det är lite så som jag tänker, alla våra lyssnare, varenda avsnitt liksom, sitter och skriker på oss bara, vad fan pratar ni om liksom?
Men, ja, det hjälper om ni tar tre öl innan ni lyssnar.
Men ja, det enda jag kan albummässigt är ju första CD-albumet. I alla fall det första liksom globalt distribuerade CD-albumet.
Var det Dire Straits?
Nej.
Nej.
Det var faktiskt Bruce Springsteen.
70-tal, det måste varit typ inte Tunnel of Love. Jag försöker tänka, du har ju svaret, eller hur?
Ja.
Kan det vara, vad kom efter Born to Run?
Ja, det är ju...
Det är Born to Run.
Det är Born to Run.
Mm. Jag visste att det var där någonstans i den tidsperioden.
Yeah. Jag tror att det var 83 sedan den släpptes på CD där. Och det är det enda jag har att säga om det. För jag kan inte...
Är du säker på det?
Att det är den första CD:n?
Ja.
Ja, i alla fall. Jag kollade upp det tidigare idag.
Okej, för att farsan, om du lyssnar på det här. Min farsa påstod att det var Dire Straits som var första kommersiella CD:n.
Mm.
Alltså,
var den globalt distribuerad då?
Nej, det är det jag inte tror. Mm. För att jag vill minnas att han berättade att han typ var på Sonys huvudkontor av någon anledning och fick lyssna på en CD innan det liksom var en grej. Och då lyssnade han säger att han lyssnade på Dire Straits. Jag tror att det var typ Money for Nothing.
Mm. Det är väl där, för det kan jag köpa, att de gjorde kanske den första kommersiella skivan. Men det är därför jag la till globalt distribuerad.
Okej,
liksom.
Okej, fair.
Så det där vet jag inte. Men det här vet jag ändå.
Det är kanske någon där hemma som också vill grota ner sig i det här. Men vi har annat att prata om.
Såklart. Jag kan riva av några om du vill.
Kör hårt. I'm here. Jag har öl. Jag har öron. Jag har en mic.
Jag hoppas ni där hemma också har både öron och öl. I alla fall det ena. Och så går vi vidare. För det här var någonting som, det här kommer låta långsökt, så häng med mig här lite. Men det här är alltså det första aprilskämtet i statlig brittisk tv-historia.
Wow.
Mm-hmm. Och det är så här, ja, man undrar lite vad fan jag har googlat fram för att få det här. Men det var just att jag visste den här historien sedan innan. Och jag kan erkänna att jag krånglade in mig lite för att få den att vara första någonting. Okay. Men det är bara för att den är så fantastiskt härlig. För det här var redan 1957. Och då var det ju BBC, som inte så oanat var den statliga brittiska entiteten här. De hade ett slags sidoprogram som heter Panorama. Som det är
SVT2.
Ja, men så, nästan liksom. Det är så här, det är små program om alltså någonting som skulle kunna gå på Kunskapskanalen ungefär liksom, så här, okay. Korta dokumentärer på typ 5 minuter liksom, som gick mellan nyheterna liksom. Mm. Och då sände de ett inslag, och det här var på 3 minuter. Det handlade om en familj i södra Schweiz. Och den här familjen, de är inte så mycket i centrum som det som familjen höll på med. Det var nämligen att den här familjen ägde ett spagettiträd.
Nice, ja.
Och då så hade de ett 3 minuter långt inslag där de berättade om processen att växa spagetti på träd. Alltså vad för väderförhållanden som de är bäst i och vad, alltså att det påverkar smaken liksom, och att skörden kommer in någon gång där sent juni, juli liksom. Och så visade de liksom
fasta skörden liksom.
Och så visade de bilder på liksom trädet med spaghetti på sig. Och alltså allt det här var ju som sagt, det var ju på TV. Det var inte radio eller någonting, utan det var på TV. Man såg hur löjligt det såg ut.
Och på den här tiden så var folk ganska lättlurade när det kom till TV.
Ja, men inte bara det. På den här tiden, 1957 i Storbritannien, spaghetti var ju väldigt okänt.
Ja, det är för sig jävligt sant.
Ingen visste ju, alltså ingen, men de flesta hade ju nästan inte tillgång till spaghetti.
Nej.
Och det fanns ju inte direkt någonting liksom internetaktigt på den här tiden. Så det var ju ingen som riktigt visste hur man framställde spaghetti. Så det som hände var att deras telefonlinor kraschade nästan liksom. För att det var så många som ringde in och frågade hur de kunde odla sina egna spagettiträd. Och det enda som egentligen borde se till att det här inte hade var resultatet av den här tv-sändningen var att det var 1 april.
Oh, men sa de det efteråt?
Ja, ja.
April Fool.
Det blev,
var aprilskämt en grej 1957?
Ja, det är också jätteroligt. Jag har faktiskt ingen koll på när man började med aprilskämt eller hur det började.
Det var en jobbig jävel som började med det.
Ja, och att det fastnade.
Jag lurade dig för det är april. Och man bara, va?
Och det fastnade egentligen nästan hela världen. Och till denna dag håller vi på med skiten. Alltså det är ju, ja. Det är imponerande. Men ja, det är så här, CNN har kallat det för liksom den största tv-hoaxen i all historia. Och det är väldigt, väldigt relativt, såklart. Men det här är ändå, för man kan bara, Fox News och allting de gör en hoax. Bara, nej, det är inte det avsnittet vi spelar in just nu.
Men jag vill minnas det gamla aprilskämtet på svensk tv. Mm. När de sa att om du drar en nylonstrumpa, a.k.a. strumpbyxor, över tvn så får du färg-tv.
Ja, men för det var ungefär här i den tiden, tror jag. Det var kanske 62 eller någonting.
Ja, morsan var väl i, hon är född 62.
Ja.
Så, och hon vill minnas där, så jag skulle säga kanske 72.
Ja.
Om någonstans där, kanske 70.
Absolut.
Så lite efter, men det är också det var ju ett aprilskämt som folk gick på.
Mm.
Färg-tv fanns.
Ja.
Och då sa de så här, det finns ett lättare sätt. Ni behöver inte köpa färg-tv. Liksom. Dra en nylonstrumpa över tv-skärmen så har ni färg-tv. Och folk vet bara, du vet, jag skulle ju fått, alltså det är som att säga så här, om du lägger din mobil i blöt så får du en ny typ.
Ja, ändå roligt att du säger det. Kommer du ihåg när det spridde sig som vild eld på internet med någon uppdatering till iPhone? Jag tror det var iPhone 4 då. Ja. Där de bara, men om du uppdaterar din iPhone den senaste mjukvaruuppdateringen så är den vattentät.
Åh nej, just det.
Och det var liksom en jävla storm över hela världen. För det var ju alltså det var så många som slängde sin pool, alltså så här, iPhone i närmaste pool. Man bara, vad fan går in i huvudet på de här stackarna?
Det bevisar väl egentligen att vi inte har kommit så mycket längre sedan 1957.
Nej, vi är fortfarande, alltså om inte lika dumma så är vi typ ännu dummare.
Vi litar ju på media.
Ja, men
på något sätt.
Tänker att jag har några till som är lite kortare kanske. Men
just det var när du passade där pastaträd så kom jag att tänka på det att min mormor en gång i tiden försökte påstå att hennes familj var några av de första, eventuellt den första, att ta in pasta i Sverige.
Okej.
Okay. Hon är alltså född 1935.
Ja. Yeah.
Och pasta var ju inte lättillgängligt i Sverige liksom på väldigt lång tid.
Absolut.
Men eftersom att det var en resande släkt, de hade ju varit liksom i Abessinien, alltså nuvarande Eritrea, där hon växte upp. Och de hade varit i Italien och etc. Men det var just det här att de hade varit i Italien. Och där fanns det pasta. Och de hade tagit med sig pasta till Sverige. Så om det här kan vara liksom 40-50-tal och de har tagit pasta till Sverige, det är diskuterbart hur tidigt det var med pasta i Sverige.
Bara så jag får tiderna rätt här. Du sa att hon var född 35.
Ja.
Och då alltså att hennes föräldrar tog in.
Ja.
Ja. Okay.
Alltså hennes familj tog var några av de första att ta in pasta i Sverige.
Nej, men tidsmässigt så tycker jag det känns rimligt. Jag kommer bara killgissa om jag försöker säga någonting mer definitivt än så.
Jo, men, nej, för jag har inte heller någon aning. Mm. Men när jag tänker, om vi säger att hon kanske var fem bast, då är det 1940.
Yeah.
Att ta in pasta i Sverige 1940 kan inte ha varit vanligt.
Nej, gud nej. Jag köper verkligen att de faktiskt är där i, på något sätt in the running för att vara de första.
Ja.
Så ja, absolut. Jag tror att det,
och hennes farsa var faktiskt den första att ta en bil till Asmara.
Mm.
En stad i gamla Abessinien.
Ja, och huvudstaden i nuvarande Eritrea.
Sorry. Ja, exakt. Mm. Ja, shit. Jag är helt lost. Nej, det var inte alls Asmara. Bilen var i Tigray,
ja.
Som jag inte vet vart det ligger idag.
Ja,
nej. Om det är Etiopien eller Eritrea. Förlåt. Men jag gillar att nämna det här så ofta jag kan. Att min släkt tog den första bilen till Tigray.
Ja, exakt. Sen så bara tog det ett tag att komma dit.
Ja, det gjorde det. Men det här kan ni googla.
Ja, första personen som googlar Alex familj. Nej, förlåt. Nu är jag bara taskig. Det var inte meningen. Jag tänker att jag vill ta två stycken som går lite längre tillbaka i tiden.
Mm. För jag är redo. Är ni redo, kära lyssnare?
Ja, det får vi fan hoppas.
Jag tror aldrig vi har försökt hålla dem på tråden så här länge.
Verkligen. Nej, men för det här, den första tycker jag är fantastisk. För nu går vi tillbaka till alltså Emperor Claudius. Det här är liksom gamla romartider.
Mm.
Och det här är den första officiella lagföringen om pruttar. Jag hittade ett tema efter ett tag.
Innan du fortsätter på det ska jag bara...
Ja, bra val. Så det här var alltså... Han faktiskt behövde adressera hela sitt folk om att det nu är okej att prutta vid middagsbordet. Och det här hände efter att en man hade kommit till honom och berättat om hur han nästan dog av att hållit inne sin gas under sin middag. Och Claudius var så rörd av det här så att han kände att vi måste ju se till att det här aldrig kommer hända en man igen. Att en man kan dö av att hålla inne pruttar. Och jag tycker att det är fantastiskt hur man liksom... Jag har faktiskt inte kollat upp exakt vilket år det här är. Så jag tänker inte killgissa mig till någonting.
Claudius låter länge sedan.
Ja, den här tiden liksom. Nu pratar vi ändå typ innan Jesus Kristus liksom. Och redan då så har man pratat man till man om att så här, vi måste se till att vi kan prutta. Alltså det är bland det viktigaste som händer just nu.
Jag höll på att dö. Vid matbordet.
Och det är just att det är inte som att han faktiskt dog eller ens att det finns någon dokumentation kring att han höll på att dö. Han gick till Claudius och sa: "Hej, jag höll på att dö."
Personen är död.
Ja,
100%.
Och jag menar så här, med tanke på hur många gånger man har hört typ "jag dör" när någon berättar ett skämt, så känns det som att han kanske överdrev lite.
Jag skulle älska ifall första gången någon överdrev ordet "jag dör" var till kejsare Claudius angående att jag inte får prutta vid matbordet.
Alltså, oh my god, Claudius, alltså, jag dör, jag får inte prutta vid matbordet, alltså, jag dör. Oh my god, Claudius, du måste sätta in en lag, jag dör. Det här känns som...
det är såhär verbatim.
Verkligen, ord för ord.
Det sjuka är väl att det finns väl något jävla biologiskt bevis på att det är farligt att hålla in pruttar.
Ja.
Varför pratar vi om pruttar?
För att jag alltid styr in oss där.
Goddammit, alltså vi hamnar alltid här.
Ja, nej, det är jätteroligt med pruttar. Men jag tänker att jag...
Det är jättekul. Och det blev lagligt att prutta.
Ja.
Claudius.
My man.
My man. Legalized the farm.
Det är just att det fanns inte någonting som sa att det var olagligt innan det här, vill jag säga. Det var liksom,
det kom ingen pruttpolis liksom när det sa att trycka in där.
Det var liksom sån hård etikett som på något sätt var fast liksom i.
Vet du vad pruttpolisen skulle hetat? Gasstapo.
Oh my god. Så jävla illa. Åh, oh, det gör ont.
Kom på ett bättre.
Poopoo.
God damn it, alltså. Okej.
Rätt bra.
Ja, är vi klara med det här nu?
Ja, absolut. Nu. På tal om det som händer nu i ett absolut skamligt maner så kan jag gå in på första personen som dog av skratt. Det här var
jag dör.
Mm. Jag dör. Jag dör. Oh my god, jag dör nu. Det här var en grekisk filosof. Han heter Chrysippus. Nej, alltså så här, googla allting jag säger nu, för det, han heter Chrysippus. Och jag tror inte han uttalade så här jävla mitt svenskt, men
han var också en första dödskratt.
Första dödskratt var Chrysippus. Jag tänkte bara
var så här, det hans egen dop eller vad?
Jag verkligen så här, hörde han sitt namn och bara nej. Nej, men
han fick ett brev och läste hur det stavas.
Nej, för det här, alltså så här, det är bättre. Det är så mycket bättre än det här. Chrysippus, han dog av att skratta sig själv till döds. Och det var för att han hade en åsna. Och det här åsnan kom han på en dag att så här, jag vet inte riktigt vad han hade för syfte eller tanke med det här, men han söp sin åsna under bordet. Ja, det här är bara så här i början. Det är en väldigt kort historia, men det här är början av den. För åsnan var ju då astankad. Chrysippus var kanske inte helt nykter själv. Men han tänkte så här, ah, men jag måste ju mata min åsna. Och då så gav han den här åsnan fikon. Det var en sån sak som fanns lättillgängligt på den här tiden.
Jästa fikon?
Jag har ingen definition av fikon. Jag tror att du...
Nej, men alltså att åsnan blev full. Blev åsnan full av fikonen?
Nej. Åsnan var full.
Jaha, åsnan... den fick fyllerkäk.
Ja, nej, alltså så här, det här var fyllerkäk.
Det var världens första fyllerkäk.
Ja. Ja, mycket möjligt, mycket möjligt. Så då, åsnan skulle äta sina fikon som då låg på marken. Och åsnor är inte så jävla graciösa djur till att börja med. Men när de är fulla så är det tydligen typ nästan omöjligt för dem att äta. Så den bara stapplade runt och kunde inte riktigt ens få in ett enda fikon i munnen. Och han, full av sitt jävla arsla antagligen, satt och skrattade åt åsnan som inte kunde få i sig sina fikon tills att han dog. Det här var det roligaste som hänt i hela världshistorien.
Han, det här låter lite som snubben som fick alltså, varumaskinen på sig.
Liksom. Lite Darwin Awards.
Ja, verkligen. Ja. Jag skrattar mig själv döds. Av att en åsna inte kunde äta fikon.
Ja, men för det här är... Jag vill inget mer än att se en åsna äta fikon nu. Men jag är också lite rädd för att tänk om det är det roligaste som har hänt. Tänk om jag dör om jag ser en åsna äta fikon. Förlåt, en full åsna.
Mm.
Viktig del av det hela.
Jag menar, det var ju antagligen brist på underhållning under Chrysippus-tid.
Ja, absolut. Och det, ribban låg väl inte så högt liksom. Nej.
Vilket år var det här? Vet vi det?
Nej. Jag kan kolla upp det, för som sagt jag
gick på Chrysippus, det låter väl också som en sån här gammal grek.
206 före Kristus.
Då hade ju öl och vin funnits ett tag.
Ja, men exakt, så det var tidigt men inte supertidigt liksom. Han var bara dum i huvudet. jag tycker det är fantastiskt.
Jag läste någonting om att första ölen spekuleras om att det kan ha funnits för 7000 år sedan.
Ja, det är...
Det är jättelänge sedan.
Absolut, men det känner jag ändå kan vara rimligt. Det är en väldigt konstig sak att tänka sig såklart. Men samtidigt så är det ju en rätt simpel procedur.
Jo, och, men jag vill också säga att det första liksom bekräftade fallet, det var nuvarande Iran 4000 år sedan.
Mm.
Så då vet man att folk bryggde öl. För då fanns det ett recept.
Yeah.
För 4000 år sedan. Jag kan knappt skriva ner ett manus till den här podden. Liksom. De har ett recept på bärs 4000 år sedan. Alltså det är ändå, människan är ju fantastisk.
Vad skriver du manus i podden?
Okej, jag skriver ner, fan ska jag prata om. Jag kan inte dra allting halvdant som är liksom.
Stinator är ju den första skivan. Nej, fair enough, fair enough. Ja, nej, annars jag tänker, jag har skrivit upp en hel massa här och vi börjar ta, få slut på tid, så jag ska inte dra det här alldeles långt. Kan säga några one-liners, till exempel att 1799 så var Count de Grillet den första magiken som gjorde det här tricket av att såga en kvinna i tu.
Åh, jäklar, 1700! Fattar du mindblown man skulle bli av det?
Ja, alltså, så här, det fanns inte så mycket 1799. Det är otroligt. Alltså, det var så mycket tidigare än jag trodde.
Och, verkligen, wow!
Och det roliga är att jag har kollat upp det här typ hela dagen och jag hittar ingenting om den här personen. Jag hittar bara massor av olika människor som bekräftar att det här var det som hände. Men att ingen riktigt vet om så här, hur eller när eller var eller förlåt, när är det enda man vet då.
Det är väl en fantastisk magiker i så fall att ingen ens vet vem det är.
Ja, alltså det finns typ inget mer dokumenterat än att alla är väldigt överens om att ja, det här var första personen som gjorde det 1799.
Finns det liksom dokumenterat?
Ja, absolut. Och det finns inte så mycket mer än det bara. Det är ju så här väldigt många människor.
Men det fanns inga bilder eller? Ingen video.
Oh, källkritiken. Oh, fantastiskt. Sen så tyckte jag också det var väldigt roligt att den första en sån skönhetstävling, så här beauty pageant liksom.
Ja, just det.
Den första sån tävlingen som arrangerades, det var ju såklart USA, för fuck USA. Det var så tidigt som juni 1855.
Oj.
Och då var det en businessman vid namn P.T. Barnum som satt upp
Barnum.
Där.
Det är ju Greatest Showman.
Ja, oefterhärmliga
personen. Han säger sig ha sagt orden, there's a sucker born every minute.
Mm.
Det är inte bekräftat, men det är riktigt. Han säger sig både ha varit ett riktigt asshole och har varit en väldigt trevlig, sympatisk person. Som du vet värnade om folk som var social outcasts.
Ja, och det var, jag tror att det var spinnen han la på det här med att säga, nu ska vi ta upp unga tjejer ur gyttjan ungefär. Liksom, och så får de ett liv i... med säkert. Pengar.
Diskuterbart, det är ett helt annat. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om P.T. Barnum. Men det kommer vi inte ha.
Nej.
Om ni inte verkligen vill.
Det som jag tyckte var väldigt intressant är ändå, det här hände 1855 och redan då så de fick inte ens utnämna en vinnare för det var sådana vilda protester. Så den första sån liksom skönhetstävlingen blev avbruten på grund av protester. Och det gör mig på något sätt glad. Mm. Det är så här, inte ens första gången fick man göra det ostört. Och det är underbart.
Ja, men det var så när vi pratade om, nu halvminns jag det här också bara. Vi är ändå några öl in. Men det var när vi pratade om konserter. Och jag berättade om den första konserten. Mm. Kommer du ihåg det?
Den första konserten var väl...
Det var något band som jag inte kommer ihåg vad de heter. Men de körde i typ så här 5 minuter, som var det upplopp.
Just det. Ja, det är verkligen... samma koncept liksom. Ja. Det var inte shit, men det var så här från
det
början.
Det hände och sen hände det inte. Liksom.
Redan från början kunde vi inte bete oss. Och det jag tycker det är fint.
Peter Burnham, han träffade ju Jenny Lind, tidigare medverkan på 50-lappen, svenska sedlar. Han tog med henne ut på turné i bland annat USA och gjorde henne liksom känd internationellt.
Yeah.
Kallade henne för Näktergalen av Sverige.
Ja, exakt.
Det här är sån här grej som... Varför? Varför sitter jag på den här?
Man undrar lite vad som hade kunnat få plats i huvudet annars. Liksom.
Jag hade säkert kunnat vara en forskare eller någonting.
Men jag kan fylla ert huvud med att den första tv-sponsoren, det var Gillette.
The best a man can get.
The best a man can get.
Det är en jävligt bra slogan.
Det var en boxningsmatch mellan Joe Louis och Billy Conn 1946.
De vet vilka det är. Jag såg den matchen.
Ja, exakt.
Såg det på pay-per-view.
Och den första knock-knock-joke.
Åh, ja. Hörrni, är ni kvar? Dra den.
Ja. Det här är ju, det roliga är att man tänker att så fort det är någonting som finns i skrift och någonting som är lite litterärt, jag vet inte om knock-knock-jokes kan riktigt gå in på den här kategorin, men i alla fall så kanske man ofta tänker på Shakespeare. Det här är i alla fall en av gångerna som man har rätt. För det är Shakespeare. Det är sinnessjukt.
Dra skämtet.
Dra skämtet. Det roliga är ju...
Igen. Knack, knack.
Men det kommer ju inte på det sättet liksom. Det är ju från Macbeth. Och det är ju...
Va?
Mm-hmm.
Ja, okej.
Okay. För det börjar ju med att det är en portier som jobbar på det här slottet där, vad heter den, King Duncan...
Yeah, dude. Jag ska förklara så att om Shakespeare.
Mm.
I USA så får ju alla läsa om Shakespeare när de läser English.
Mm-hmm.
I Sverige får ingen läsa om Shakespeare. Har man inget intresse av Shakespeare så vet man inget om Shakespeare. Man vet att han skrev pjäser. Han hade en arena som heter The Globe i London eller någonting. Utanför London. Och sen så har man sett en film som heter Shakespeare in Love. För att den fick en Oscar eller någonting.
Oh my god, just det.
Jag vet noll om Macbeth. Den utspelar sig i Danmark.
Ja, det är ju, vad heter det, Kronborg.
Sure.
Det heter nog slottet. Okej, i alla fall. Så det började inte på ett sånt självklart knock-knock-joke-sätt som vi är vana vid. Men det är Shakespeare som i alla fall fick credden för det. Men jag tycker det är fantastiskt. För den här lilla portieren, han som jobbar ungefär liksom som en receptionist i det här slottet. Han bara står och knackar på en dörr i evighet och på andra sidan dörren så är det King Duncan som är död på golvet.
Oh my god. Det är faktiskt en väldigt bra knack-knack-skämt.
Ja. Wake Duncan with thy knocking, I wouldst thou could. Here's a knocking indeed. If a man were portier of Hellgate, he should have old turning the key. Knock, knock, knock. Who's there in the name of Beelzebub? Och sen öppnar han dörren och så är King Duncan död på andra sidan.
In the name of Beelzebub?
Ja,
han är satanist.
Nej, han var komiker. Så i princip samma sak.
Var komiker?
I alla fall enligt pjäsen. Det var så som det var tänkt. Det var liksom comical relief-karaktären i Macbeth.
Herregud.
Men ja.
Nej, men nu, jag tror inte vi har så mycket mer. Jag har ingenting mer.
Alltså, vi har snarare inte mycket mer tid, vill jag säga. Så vi avrundar väl.
Vi avrundar. Mm. Jag kommer gå och dricka medeltida öl med min åsna sen. Jag vet inte vad du ska göra, men jag...
Jag ska mata en fikon.
Snyggt. Ja. Vi har varit halvfjärd glas med Alex och Kasper, som alltid.
Ja, jag känner att jag nästan varit mer typ trekvarts full idag.
Ja, shit. Det här har varit mer än halvfulla glas.
Ja, men det har varit roligt ändå. Och vi ser fram emot att få prata mer i nästa avsnitt. Då.
Och använd några av de här grejerna och prata med era kollegor och bara ge dem onödig information. De älskar det. Vi vet det.
Exakt. Sluta prata om vädret. Prata istället om den första åsnan som blev full. Nej, förlåt. Den första personen som skrattade åt åsnan som blev full.
Prata inte om Spotify Wrapped. Prata om Peter Burnham.
Ja.
Eller något.
Ja. Så tills vidare så får vi önska er en trevlig dag när ni än lyssnar på det här.
Jag är Alex.
Jag är Kasper. Och vi säger hej då!
Hej då!